Vi kom ju förra gången i stort sett igenom det här med utvecklingsläran. Vi fick titta lite grann på de statistiska omöjligheterna för att spontant liv skulle uppkomma. När vi sedan lägger termodynamikens andra lag ovanpå den som säger att strukturer blir inte mer och mer komplexa av sig självt, utan de faller sönder om det inte finns speciella styrsystem som bygger upp komplexa strukturer med hjälp av riktad energi, så förstår vi hur omöjligt det är. Vi kunde också konstatera att mutationer är spontana processer som leder till degeneration och inte till uppbyggnad. Ibland blir degenerationen så fullständig så att individen dör. Ofta så leder det till sterilitet eller också till sjuklighet. Låt oss bara ta några avslutande anmärkningar utöver vad jag sa sist. En väldigt svårsmält nöt för evolutionister är detta att när livet begynner så sker fortplantningen genom celldelning. En encellig organism eller så den kan dela på sig. Och lite högre upp så kan man avsöndra en liten bit av en organism och den växer ut till en hel organism. Men ju mer komplicerad individen blir, desto sämre går det här. Och plötsligt språngvis upptäcker man istället individer som förökar sig med sexuell fortplantning. Och den sexuella fortplantningen är ju ofta en väldigt komplicerad historia. Den kräver komplicerade organ och därtill sådana av olika typ hos han och hona. Om vi nu antar att växter och djur har utvecklats ifrån encelliga organismer som håller sig vid liv genom att dela sig. Och så plötsligt så introducerar vi istället den här könliga fortplantningen, den sexuella fortplantningen. Det är för det första svårt att förstå hur det kan leda till någonting som gör individen bättre rustad i kampen för tillvaron. Men i vilket fall som helst är detta så komplexa strukturer och kräver ett så komplext samspel att man har svårt att förstå hur det här har kunnat uppkomma. Det krävs alltså så väldigt omfattande förändringar i arvsmassan igen, så att det är svårt att förstå att det kan ske på en enda gång. Och det går heller inte att begripa hur det skulle kunna ske stegvis, därför att ett halvt fortplantningsorgan leder inte till större livsduglighet än ett helt, eller rättare sagt än inget alls. Antingen måste ju en grej bli färdig från början och öka överlevnadsvärdet, eller också kan man inte förstå hur den alls har kommit dit. Och den sexuella fortplantningen är ju alltså en sån här grej som vi har svårt att förstå var den kommer ifrån och hur den har uppkommit. Det borde fortfarande vara så att när man kammar sig på morgonen så skulle man kunna ta de här mjällen som ramlar av i kammen, och så lägger man dem i något provrör och sätter till lite värme och lite näringslösning, och så rätt vad det är så står det upp en gubbe ur provröret. Men det är inte så. Vi förökar oss inte på det viset. Utan vi förökar oss sexuellt. Både bland djur och växter är det ju påfallande hur lite man kan ta olika arter och korsa med varandra. Man kan korsa en häst och en åsna och få fram en mulåsna, heter de väl. Men den är i sin tur steril och kan inte få egen avkomma. Och det här är också någonting som är svårt att förstå hur det skulle kunna bli på det här sättet om vi haft en fortlöpande utveckling. Det är inget bevis mot utvecklingstanken. Men vi måste säga oss att det är svårt att förstå att det skulle bli slutresultatet av en biologisk utveckling. Man har gjort en hel del erfarenheter när det gäller denna kampen för tillvaron som Darwin introducerade. Därför Darwin menade att kampen för tillvaron gör att vi får allt bättre och bättre individer. De som liksom avviker fördelaktigt ifrån flertalet, de överlever. Och så blir det bättre och bättre dag för dag. Det där är ingenting som man kan bevisa eller verifiera experimentellt, utan när man ser sig omkring i tillvaron så verkar det istället så att kampen för tillvaron, som ju naturligtvis är något som finns, den tenderar att bevara arterna i det skick de redan är. Det kan till och med en evolutionist hålla med om. En älg är till exempel väl anpassad för den miljö han lever i. Och om man bara fortsätter att vara en älg så kommer han att kunna leva som en älg. Och kampen för tillvaron sorterar ut icke-älgar, så att säga, sådana som är lite på ett eller annat sätt udda figurer. Så att älgstammen ser ut som den brukar göra. Kampen för tillvaron är någonting som mer bevarar arterna i deras tidigare skick är någonting som leder till en förbättring av arterna. Detta hänger också ihop med det att mutationer, förändringar av arvsanlagen i princip leder till en sämre avkomma. Och det är alltså den sämre avkomman som kampen för tillvaron gallrar bort. Det är den funktion som vi får tillskriva kampen för tillvaron. Den gallrar bort muterade individer. Ibland när man pratar om de här tingen så får man höra talas om bakterier. Det brukar alltid folk prata om. De pratar alltid om bakterier. Ni vet att när penicillinet kom så fanns det massor med bakterier som var känsliga för penicillin. Men idag så finns det massor med bakterier som inte är känsliga för penicillin. De på sjukhus allra mest fruktade organismerna är så kallade stafylokocker. Som ger såna här fina sårinfektioner där det flyter gult klumpigt var ut. Och det kan hålla på hur länge som helst. De är i regel okänsliga för penicillin. De här stafylokockerna, det var de inte när penicillinet introducerades. Då var alla stafylokocker känsliga för penicillin. Men idag finns det massor med stafylokocker som är okänsliga för penicillin. Hurra, säger vän av ordning. Här har vi ju ett fantastiskt exempel. Här har vi alltså fått en mutation som har gjort att vi har fått en livsdugligare stam sett från stafylokockernas synvinkel. Så att visst finns det en kamp för tillvaron och visst leder den till bättre och bättre individer. Och visst finns det gynnsamma mutationer. Det finns flera saker att säga till det här. För det första detta att det behöver inte alls ligga mutationer bakom. Det är osannolikt att det gör det. Utan det är så att om vi samlade ihop, låt oss säga, 10 000 stafylokocker på den gamla goda tiden då de flesta var känsliga för penicillin, så kanske du hade en stafylokock som var okänslig för penicillin, därför att det var en normal variant, ungefär som har somliga förräkningar i ansiktet och andra är det inte. Och alla de övriga 9999, de var känsliga för penicillin. Så om du hade en gubbe framför dig med 10 000 stafylokocker i ett sår och så gav du penicillin, så dog alla utom en. Och den enda var kroppen kapabel att ta hand om själv, och så dog de allihopa alltså. Och vederbörande blev botad. Men idag har man slagit ihjäl de här snälla stafylokockerna och har i stort sett bara de elaka kvar. Det är de som kryper ut efter väggarna på sjukhusen. Det är de som bor som fredliga hyresgäster i svalget på sjukvårdspersonalen. Och det är de som hoppar på de sjuka så fort de blir lite svaga och nyopererade. Och sådär. Men det är fortfarande stafylokocker. Man har inte bytt art på dem. Det är bara det att man har odlat fram en speciell variant av stafylokocker. Du kan jämföra det här med hur man odlar fram hundraser. Alla hundar, de härstammar från vargar. Det har man lite svårt att tro när man ser en pekingeser eller en dvärgpinscher eller en annan sån här liten knähund. Va? Eller en tax med för den delen. Jag har haft en basset. De ser ju också dråpliga ut med sina långa öron och korta ben och så här. Men det är ju bara så, alltså, vill man ha en hund med korta ben så ser man till att man tar den här ursprungsdjuken och låter den få en massa valpar, och så väljer man ut den bland hela skaran som har de kortaste benen, och så parar man den med någon annan som har lite kortare ben än de andra. Och så sätter man då kanske 100 valpar till världen. Och så väljer man ut dem som har de kortaste benen i den här skaran. Och så parar man dem med varandra, så kanske de får 100 valpar. Så kan man hålla på alltså tills man har en jycke med ben som nästan sitter infällda i kroppen. Som landar istället på ett flygplan. Men det är fortfarande hundar. Och det går att ta en sån där jycke och para med en grandanoa. Och så kommer man kanske tillbaka till någonting som liknar det man började med. Därför det här handlar inte om att byta arvsanlag, utan det handlar bara om att sortera ut vissa arvsanlag på bekostnad av andra. Och det är inte evolution man sysslar med då. Utan det är bara rasmanipulation, så att säga. Liksom stafylokockerna fortfarande är stafylokocker, så är de här jyckarna fortfarande jyckar. Och det fästa är ju att när en dvärgpinsche träffar en grandanoa så ser han genast att det är en hund. Han reagerar på ett annat sätt inför den där stora jycken än han reagerar för en katt. Fast en katten är mycket mer i hans storlek. Det har väl med lukter och sånt att göra, kan jag tro, jag vet inte. Vi kan konstatera så här. Att det har gjorts stora ansträngningar för att bryta de artgränser som finns i skapelsen. Men det har aldrig lyckats. Du kan inte göra en blåklocka av en maskros hur du än försöker. Åtminstone har ingen klarat av det hittills. Nu börjar vi ju kunna göra det här med så kallad genmanipulation. Man kan alltså framställa en konstgjord arvsmassa och på olika sätt föra in i cellens inre och få celler att börja fungera som andra celler än vad de var från början. Men då har man alltså så att säga gjort en skapelseakt. Det här är ingen spontan process, utan det är ett stycke avancerat ingenjörstekniskt akrobatverk, kan vi säga. Idag kan man till exempel dressera eller skapa om kolibakterier som vi går omkring med i tarmkanalen allihopa i stora mängder. De kan man ändra arvsmassan på så att de kan göra alla möjliga sköna grejer. Man kan få såna här att till exempel framställa komplicerade hormoner som tidigare varit otroligt dyra och svåra att framställa. Det är till exempel det mänskliga tillväxthormonet som bildas i mycket små mängder i hypofysen. Är någonting som man kan få bakterier och producera i stora mängder där de växer i näringslösning. Sen är det bara att sortera ut det här tillväxthormonet ur näringslösningen och spruta. Det går bra. Men då har man alltså bytt art, så att säga, på kolibakterien. Det har blivit en ny sorts bakterie, en som aldrig har funnits förut. En som kan producera tillväxthormon. Men det är alltså genom att man har fört in en helt ny arvsmassa på ett obiologiskt sätt. Med naturens egna medel, så att säga, går det inte. Har man aldrig kunnat att förändra en art till en annan art. Man har bara kunnat göra långa benta hundar till kortbenta hundar och man kan göra en tupp med liten kam till en tupp med stor kam och lite andra såna här förändringar. Hela evolutionsläran kom in i ett kulturhistoriskt skede som var väldigt intressant. Den var ett barn av sin tid. Därför att i mitten på 1800-talet så rådde det ju en otrolig, vad ska vi säga, teknikoptimism. Vi har upplevt lite grann till motsvarighet av detta under vårt 50-tal på 1900-talet. då vetenskapen skulle lösa alla problem. Och man såg framtiden ljus och öppen och oändlig för sig. Det gjorde man också vid den här tiden, på 1800-talet. Det byggdes järnvägar och det grävdes kanaler. Och ja, vi vet ju bara vad som hände i Sverige. Man anlade stambanan från Stockholm till Göteborg under stort jubel. Och det startades ångbåtslinjer och det grävdes Göta kanal. Och det var en framtidstro på ingenjörskonsten som var enorm. Nu gäller det bara att utveckla allting. Nu kommer saker att börja liksom växa här. Processer jäste överallt så att säga i samhället och i tankevärlden. Och man såg utvecklingsmöjligheter i allting. Människans tillförsikt, framtidstro och förhoppning var mycket knutet just i utvecklingstanken. I hela vetenskapen, i hela filosofin, i allt möjligt annat. Och det är därför naturligt att när man söker svar på de biologiska grundfrågorna, att den här speciella typen av synsätt gör sig gällande i biologin. Och när man väl etablerat den i biologin så slår den tillbaka i sin grundförutsättning där det hela börjar, alltså i filosofin. Så att där ser vi. Det är utveckling som allt sammans går ut på. Det är så allting har kommit till och det är så allting kommer att förändras. Utveckling blev dagens lösenord och är det ju väldigt mycket fortfarande. Det här präglar ju fortfarande vår kulturmiljö i en omfattning som jag tror ingen av oss kan fatta. Om det inte hade blivit på det här sättet så tror jag ingen av oss kan räkna ut hur det skulle bli istället. Nu lever vi ju i en helt annan atmosfär av kulturpessimism idag. Vi väntar oss inte så där förfärligt mycket mer av vetenskapen, åtminstone inte att den ska öppna framtiden för oss, utan på randen till år 1984 så står vi ju istället och undrar vad är det vi har ställt till med. Du vet, hela den här uppfattningen att det nyaste nya, det är bättre än allt gammalt skräp. Var kommer den ifrån? Det är ju ett litet stycke vardagsfilosofi som väldigt många människor i vår tid går att släpa på. Hur kan ni läsa Bibeln, en så mossig gammal bok? Den kan väl inte ha något att säga. Moderna människor brukar äta. Varför det då? Jo, därför att vi är ju så mycket mer utvecklade än vad de var då. Vem har sagt att inte de visste saker som vi har tappat bort? Oh nej, det har ju skett en utveckling, inte sant? Det är en självklarhet att allt vi vet idag överglänser vad till exempel Paulus visste. Varför? Det är ju därför att det har gått några hundra år sedan dess. Och det går alltid framåt. Det är ju så att säga evolutionstanken i sin pryno. Lämnas bara processer åt sig själva att rulla vidare med tidens förlopp så går det framåt. Vi ska komma tillbaka till psykologin rätt så snart. Men hela psykologin är ju upphängd på den här utvecklingstanken. Och därför så under den fas av livet då förändringarna sker snabbast, det vill säga barndomen, har kommit att få en oproportionerlig betydelse i psykologins betraktelsesätt. Jag säger inte att den inte är viktig, det är den visst det, men så urbota viktig som den är i psykologin är den förvisso inte. Men det är den fas då människan utvecklas. Sen så upphör ju utvecklingen när man blir så där en 30 år. Sen blir man en mossig gammal gaggig gubbe. Och då är man inte det nyaste nytt längre, för det är de som just är färdiga med sin utveckling. De där 18-åringarna som liksom står på toppen av allt som är ungdomen och har framtiden för sig. Där de kan få vara med om en utveckling. Det här slog igenom i teologin också. Vi kommer att lukta lite grann på det. Ska vi komma in lite grann på liberalteologin. Den grundlades ganska jämsides med utvecklingsläran. Det var en tysk teolog som heter David Friedrich Strauss. Vi ska ta upp honom igen så småningom. Han skrev en bok 1836 som heter Das Leben Jesu kritisch untersucht. En kritisk undersökning av Jesu liv. Där han kort och gott förklarade att evangelierna var dåliga skepparhistorier. Och när utvecklingsläraren kom så sa man det att ja, här ser man ju ett gott exempel på att det finns mycket som är fantasi och sagor i Bibeln. Och sen så slog liberalteologin igenom på allvar. En av liberalteologins hörnstenar är att ju längre tid man har haft på sig för att göra sin religion, för den gör man ju själv, så desto mer utarbetad blir den. Första Mosebok anses av alla liberalteologer återspegla en primitiv religion jämfört med, låt oss säga, Sefania eller Zakaria eller Uppenbarelseboken. Som, då har man haft tid på sig att snickra på sin religion, då är den mera utvecklad. Där har vi evolutionstanken igen. Den spökar överallt. I allting där filosofi överhuvudtaget kan komma in som en beståndsdel i allt sådant tänkande. Där kan du alltid hitta evolutionstanken. Det är kul att se sig omkring i psykologi och barnuppfostran och pedagogik och sociologi och beteendevetenskaper och medicin och ja, lite av varje. Och se vad finns det för utvecklingstankar i det här. De finns där alltid. Kampen för tillvaron överlevde ju också i väldigt fin form. Marx, när han skrev sin bok Das Kapital, så skrev han till Darwin och frågade om han fick dedicera sin bok till Darwin. Men Darwin hade sinnesnärvaro nog att betacka sig. Varför vet jag inte, men det blev i alla fall inte av med den där dedikationen. Men kampen, klasskampen, gruppkampen, raskampen, den överlevde i en rad politiska ideologier med rötter i sena 1800-talet. Framförallt nazism och marxism. Det goda åstadkommes genom att man slår ihjäl de onda. Och det är ju ett utsäde som bär skrämmande frukt i vår tid. Det växer ju dagligen upp nya skördar. Jag tror vi kan inte bli fria från de skördarna förrän hela evolutionstanken får kastas ut från början till slut. Saker blir inte bättre bara för att tiden går och för att de utvecklas av mekanismer som vi har svårt att överskåda. Istället är det ju en kristen tro att om något ska utvecklas på denna jorden så är det ondskan innan tiden tar slut. Guds kraft ska också utvecklas. Men allt blir inte bättre bara för att tiden går. Låt oss nu lämna evolutionen åt sitt öde ett litet tag och komma tillbaka till problemet om dateringsmetoder. Hur gammal är jorden? Den frågan dyker oundvikligen upp så fort man börjar att tala om att man har en tro också för det som står i de första kapitlen av Första Mosebok. Det fanns en biskop någonstans i England eller Irland eller var han satt på 1700-talet som gjorde ett försök att räkna ut med hjälp av Bibelns släkttavlor hur gammal jorden är. Och han kom fram till att jorden skulle vara någonting på en 6-7 tusen år, jag minns inte riktigt siffran. Och det är alltid den siffra som nämns när man står så att säga för en biblisk skapelsetro, då kommer alltid ens antagonister och säger, alltså du tror att jorden är 6000 år. Nu är det så här med denne biskop och hans släkttavlor att det står ju inte hur gammal var och en av gubbarna blev i de här släkttavlorna för det första. Det enda vi vet är att i början så blir folk oerhört mycket äldre än vad de blev sen. Man har funderat ifrån skapelseteologisk ståndpunkt lite grann på vad det kunde bero på. Somliga har tänkt sig ungefär så här att det vatten som regnade ut under syndafloden regnade ner, det fanns dessförinnan i en atmosfär som var mättad av fuktighet. Som gav oss ett helt annat klimat för det första. En helt annan växt- och djurvärld. Men som också skyddade oss på ett annat sätt emot kosmisk strålning än vad vi är skyddade nu. Så när vi blir av med det skyddet så lever vi inte så länge. Det är möjligt att det är sant. Tämligen snart efter syndafloden så började folk bli bara sådär 70-80 år gamla som mest. 100 kanske om man hade tur, ifall man nu kallar det för tur. För det andra är det så med de här släkttavlorna att man vet inte om de är fullständiga. Släkttavlor finns på flera ställen i Bibeln. Och när man jämför släkttavlor som ska handla om samma släkter så hittar man ibland att det finns i några kan vissa släktled vara överhoppade. Så att somliga är mera fullständiga än andra, och det är ingenting som säger att inte fler släktled skulle kunna vara överhoppade också i de mest fullständiga. Det vet vi ingenting om. Bibeln ger oss ingen siffra på hur gammal jorden är, vad vi ännu konstaterar det. Men när man börjar tala om jordens ålder så förutsättes det i regel att när man tror på en biblisk skapelse så bekänner man sig till en mycket ung jord och ett mycket färskt universum. Medan däremot de som står för en evolutionstanke, de står i regel för en relativt sett gammal skapelse. 15 miljarder år brukar vara en siffra som dyker upp tämligen regelbundet. Då sa man, då var det the big bang, den stora smällen. Då all massa och all energi fanns koncentrerad i en enda punkt som exploderade och kastade ut energi och massa i alla riktningar, och sedan dess, säger man, är massan på väg bort ifrån den här stora smällen så att hela universum ständigt växer och växer. Om vi nu vill skaffa oss en datering, om vi nu vill alltså verkligen på vetenskaplig väg komma fram till en åldersbestämning, då måste vi ha en klocka. Den klockan måste bestå i någon sorts process som hela tiden rullar vidare med jämn hastighet. Och man måste då veta vad den klockan stod på när den startade. Och man måste kunna läsa av vad den står på idag. Och så måste man veta hur fort den går, den här processen. Ett exempel. I havet finns det salt. Och fastän vattnet i våra floder är sött så för floderna ständigt med sig små mängder salt ut i havet. Havens salthalt stiger och stiger. Särskilt tydligt är ju det där med döda havet. Men det är också så med världshaven. Och då kan man ju tänka så här. Vi antar att i början fanns det inget salt i havet. Och så tar vi reda på hur mycket salt som varje år rinner ut i havet. Och så mäter vi hur mycket salt det finns totalt i hela världshavet. Då kan vi räkna ut hur många år det här har hållit på. Gör man det så kommer man fram till att jorden skulle vara ungefär 1 miljard år gammal. Nu är det så att med salt, alltså vanligt koksalt, menar vi ett ämne som heter natriumklorid. Och det finns ju väldigt många andra lösliga ämnen som också förs ut av floderna i havet. På samma sätt som natriumklorid. Och där vi kan göra om den här bestämningen, för den ska ju stämma för alla olika ämnen som förs av floderna ut i havet. Järnsalter och kalksalter och alla möjliga andra kemiska föreningar. Och om det då är en bra teknik det här, då ska alla de här tidsbestämningarna ge samma resultat. Det gör de inte. Du får den lägsta ålder som du på det sättet kan bestämma världshaven till är 80 år. Du har ett spektrum ifrån 80 år och upp till 1 miljard år. 80 år är bevisligen fel, men allt det här talar om för oss att metoden också måste lida av någon sorts allvarlig svaghet. Det måste vara fel att göra på det här sättet. Och det är inte så svårt att räkna ut var det felet sitter. Det är inte alls säkert att floderna har fört ut lika stora mängder av lösta salter i havet förr som de gör nu. Floderna kanske såg helt annorlunda ut. Det kanske rann mycket mera vatten och mycket mindre salter, eller mycket mindre vatten och mycket mera salter. Det senare kanske sannolikare att det var mycket mera salter ute i havet förr. Därför att de lakas ju ut ur berggrunden, och det var kanske lättare att göra när det hela började än nu. Nu kanske det mesta saltet redan har åkt ut i havet. Så det enda man kan veta om en sån klocka, det är att man den har inte gått med jämn hastighet och går därför inte att använda. Jag menar, om du har en klocka som gör 10 varv i timmen ena dagen och 2 varv i sekunden andra dagen och går på någon annan fart en tredje dagen, så är det ju ingen större mening med att fråga dig vad är klockan. Därför det enda man säkert kan veta, det är ju att det du säger är fel. Så svårigheten har hela tiden varit att få klockor som går rätt. Och det är väldigt svårt. Det är frågan om vi överhuvudtaget har kommit ens i närheten av att hitta någon klocka som med säkerhet går rätt. Man har fäst väldiga förhoppningar och ett väldigt intresse vid de klockor som finns i berggrunden. Det finns många olika radioaktiva ämnen som långsamt faller sönder radioaktivt till andra grundämnen. Uran 238 sönderfaller till bly 206. Uran 237 sönderfaller till bly 200. Uran 235 sönderfaller till bly 207. Torium sönderfaller också till bly. Vilken isotop det nu är, det vet jag inte riktigt. Kalium 40 faller sönder till argon 40. Det är några av de viktigaste sönderfallsprocesserna som man har studerat. När man då går man alltså in i olika mineraler och så ser man hur mycket av moderämnet finns och hur mycket av dotterämnet finns. Hur mycket uran 238 finns det och hur mycket bly 206 finns det. Men sen måste man göra en del antaganden för att överhuvudtaget kunna läsa av den här klockan. Man måste göra ett antagande om hur mycket bly det fanns från början. Och det vet man faktiskt inte. Man måste också göra ett annat väldigt vanskligt antagande. Och det är att från början, att de uranmängder som fanns från början, de har inte flyttats bort därifrån. Genom berggrunden går grundvatten. Och om du har ditt ursprungsuran i vattenlöslig form, så blir du av med uran inte bara genom att uranet sönderfaller till bly, utan också genom att det helt enkelt rinner bort. Och många av de här uranmineralerna är mer eller mindre lättlösliga, framförallt i svagt surt vatten. Likaså kan du tänka dig att grundvattnet kan föra till dotterämnen, eller ursprungsämnen med för den delen, som fälls ut på den plats där du råkar göra din mätning. För att du ska kunna mäta med de här radioaktiva metoderna, så måste du ha ett slutet system. Ingenting får föras till och ingenting får tas bort under år miljoner och år miljarder. Tänk att du lägger ett mineral i ett berg. Och så väntar du 1 miljard år, 1 miljard. Och så ställer du det kravet. Ingenting får föras bort och ingenting får läggas där till. För i så fall går klockan fel. Och dessutom måste jag hela tiden veta hur mycket det fanns av slutprodukten när det hela började. Det är inte undra på att på de ställen där man kunnat göra bestämningar med flera av de här klockorna, så får man aldrig samma värden. De skiljer sig inte så drastiskt som när det gäller salter i havet. Men det blir ganska stora skillnader. Och redan skillnaderna talar om för oss att det måste vara något tokigt. De här felkällorna måste betyda väldigt mycket. Hur mycket är svårt att säga. När det till exempel gäller kalium och dess sönderfall till argon, så är argon en ädelgas. som alltså samlar sig i fickor inne i berget. Det är ju väldigt lätt gjort att en sån här ficka står i förbindelse med omgivningen och argonet pyser ut. Hur ska du kunna veta att inte argonet har pyst ut? Det kan du inte veta. Många kaliumsalter är lättlösliga. Vad blir en sån klocka värd till sist? När du ska göra bestämningar på hundratals eller tusentals miljoner år. Man gjorde för ett tag sedan, plockade man till sig mineraler som man med säkerhet visste hade uppkommit vid ett vulkanutbrott på Hawaii. För inte så där förfärligt länge sedan. Och så lämnade man in det till åldersbestämning på ett sånt här laboratorium. Och fick veta att det var att mineralet var så mycket som, vi ska se nu, vad var det man kom fram till, 3 miljarder år. Medan alltså åldern, den faktiska åldern, kunde räknas i ett litet antal år. Så kommer man fram till sådana siffror. Alltså är de här klockorna otillförlitliga. De flesta radioaktiva bestämningar ger en hög ålder på jorden. Och det är möjligt att det är rätt. Men som sagt, klockorna är av så dålig kvalitet så att man behöver inte bekymra sig så fruktansvärt mycket om det här. Det är ibland så att när såna här geologer gör ett sånt här test och kommer fram till att det här mineralet är bara 10 000 år gammalt, så säger de att det måste vara något fel någonstans. Det måste vara något metodfel, och så lägger man det i värdet i papperskorgen. Så att det finns en tendens att sortera ut sådana värden som stöder en hög ålder på jorden. Men jag tror att majoriteten av de här bestämningarna också ger det som slutresultat. Så jag vet inte om det är medveten eller omedveten oärlighet i det här. Finns det något annat som talar för hög ålder på universum? Ja, det finns en sak som jag tycker är spännande och intressant att tänka på. Och det är ett vittnesbörd som astronomin ger oss. När du tittar ut i universum så tittar du bakåt i tiden. Ju längre bort ifrån som ljuset kommer, desto längre har det varit på väg från och fram till ditt teleskop. Och man kan se ungefär 500 miljoner ljusår bort. Så långt bort uppfattar man de mest avlägsna synliga galaxer vara belägna. 500 miljoner ljusår. Och ljuset ska alltså ha varit på väg 500 miljoner år. Om det inte är så att vi har missbedömt avståndet alldeles katastrofalt. Det är ju en kul siffra. Och är ju lite svår att förena med tanken på 6000 år. Det kan ju hända att galaxen alltid har funnits där och att ljuset alltid har varit på väg. Att när Gud sa det var det ljus, så blev det inte bara ljus i galaxen, utan det blev ljus i hela universum utgånget ifrån den galaxen. Inte vet jag. Vi får väl se när vi kommer hem till far. Men vi behöver inte vara så bibeltrogna att vi med nödvändighet säger att skapelsen är 6000 år gammal. Bibeln ger oss ingen siffra på det här. Men sen finns det vissa observationer som talar för att åldern på hela systemet är väldigt ung. Vi kan börja med att titta på jordens magnetfält. Ni vet, vi har ju magnetisk jordpol och nordpol och sydpol. Och det är ju det man använder sig av när man orienterar med kompass. Jorden fungerar som en jättestor magnet. Då har man mätt fältstyrkan på den där magneten och finner att den avtar med förvånande hastighet. Där man håller på mätt sedan 1830-talet och gjort massor av jämförbara mätningar. Och man finner hela tiden en jämn men helt oomtvistlig nedgång av magnetfältets styrka. Då har man sagt så här. Låt oss anta att det här är en process som klingar av logaritmiskt. För det gör de flesta avklingningsprocesser. Och så kan vi räkna bakåt hur stark var magnetfältet när Abraham levde. Och hur starkt var det, låt oss säga, för 10 miljarder år sedan eller för 5 miljarder år sedan och så vidare. Redan på Abrahams tid blir magnetfältet så starkt så att det är något alldeles kopiöst. Och man får helt otroliga värden om man går längre bakåt i tiden. Då säger evolutionisterna så här att det är inte det att man kan få lov att göra på det där sättet. Utan jordens magnetfält pulserar, så ibland så blir det starkt och ibland så blir det svagt. Det går lite upp och ner det här. Och ibland så byter jorden poler så att sydpol blir nordpol på magneten och tvärtom. Men det finns väldigt lite stöd för den tanken. Det finns ett visst stöd, men det är väldigt osäkert och diskutabelt. Ett annat intressant indicium, det stötte man på när man åkte till månen första gången. Inemot jorden faller hela tiden meteoritstoft ifrån rymden. Och det har man gjort lite försök att räkna ut hur stora stoftmängder som faller ut varje år. Och det hade man också gjort sig mödan att räkna ut för månens räkning. Man hade också räknat med att bergarterna på månen vittrar sönder på grund av den enorma radioaktiva bestrålning från solen som månen oskyddad av atmosfär får ta emot. Så det förekom alla möjliga siffror. Man tänkte det att de här processerna har pågått i 4-5 miljarder år, så att man räknade med många meter av stoft på månens yta. Och så var det i stort sett så det täckte skosulorna när man kom dit. Och det blev en väldig hjärnskakning, därför att det finns ju ingen möjlighet att det stoft som har fallit ut på månen eller bildats på månen skulle ha kunnat föras bort därifrån. Utan det ligger där det ligger, det blåser inte ens omkring. Utan allt blir liggande där det faller ut och där det bildas. Och det var alltså långt mindre stoftmängder än vad man hade räknat med. Man satte ju försiktigtvis långa ben på de här månlandarna för att de liksom inte bara skulle drunkna i stoft på månen. En annan tanke. Man har mätt jordens avkylning. Ni vet, det är varmt inne i jorden. Och ifrån jordens inre strålar hela tiden värme ut. Det är naturligtvis väldigt svårt att bestämma vilka värmemängder som finns lagrade i jordens inre och hur mycket värme som strålar ut ifrån jordens inre ut i atmosfären omkring oss. Men så långt man har kunnat göra de mätningarna så talar det snarast för att om den avkylningsprocess som äger rum med jorden idag, om den skulle ha pågått i 5 miljarder år, så skulle jorden ha varit något så kopiöst het när det hela började, så det är alldeles otroligt. Avkylningen går så fort att det är svårt att tänka sig en mycket gammal jord. Jag vill också nämna till sist att det finns fortfarande kometer. Kometer är en av festliga figurer. De löper i väldigt starkt elliptiska banor runt solen. Och rätt vad det är så kommer en komet in i gravitationsfältet från någon av planeterna. Det är framförallt Jupiter som är den stora kometslukaren. Och när bansystemet för en komet och Jupiter kommer för nära vartannat så bara försvinner kometen och landar på Jupiter, så att säga. Det anses vara många kometers öde. Och det vi idag inte kan förstå det är, om den här processen hade hållit på i 5 miljarder år, varför har inte Jupiter för länge sedan ätit upp alla kometerna? Varje komet skulle ha haft en chans att så att säga bli uppslukad av Jupiter. Men vi har gott om kometer. Och vi har svårt att förstå varför inte kometerna har försvunnit allesammans.